Röster.
Dagens programledare är Mikael.
Dina röster i vardagen.
Ja, tack så mycket. Det är jag som är Mikael och idag är det den 14 mars, alltså 14 mars. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om stigma och skam då, och det är i samband med att vi ska anordna det årliga ångestloppet, alltså om inte den här lördagen men nästa lördag, och då är vi anordnar ju den för att vi vill bryta stigman eller vill lyfta frågan om psykisk ohälsa i samhället, och det är inte alltid lätt att prata om psykisk ohälsa på grund av att man lätt blir stigmatiserad av det, att man kanske har någon diagnos och så. Och en annan sak är också att vi har en gäst inbjuden från Rotary idag, och det är Kristina Gylland, och hon ska komma upp och prata med oss senare angående att Rotary är en förening som sponsrar våran förening med pengar, och de har ju gett oss extra pengar för just den här engagemang eller den här ångestloppet som vi ska ha den 23 mars då, om en vecka då. Och det ska vi ha på Stortorget klockan 15.00 då. Om det inte är fel så vill jag gärna att det blir rättat. Men jag har fått den informationen. Och vi ska börja här och så spela en låt då.
Att enligt andra känna sig mindre värd på grund av psykisk sjukdom. Att det och med detta blir utdömd, ses som idiot och efterbliven. Att i dessa människors ögon får mig att känna mig kass. Alla kan ju drabbas av psykisk ohälsa. Alla kan uppleva en traumatisk situation och bli sjuk därav. Att i detta skede är det inte helt säkert att de starka är så starka. Så att döma ut en psykisk person är inte att rekommendera.
Ja, vi hörde just Kickis ord, hur hon tänker med stigma och dömande. Liksom, att det är så att man vågar oftast inte prata om sin psykiska ohälsa eller om man har någon diagnos, för att det är ju liksom en stämpel, och ordet stigma kommer från grekiskan och betyder att man stämplar. Och det är ju så att det är allt vanligare med psykisk ohälsa i dagens samhälle, och folk vill inte förstå det liksom. Man får oftast inte gehör eller man vågar inte prata om det för att man tar inte till sig det. Då är det ju liksom såna här fula diagnoser då, om att man har funktionshinder och så vidare, eller att man en psykisk störning eller utvecklingsstörning som de sa förr i tiden, så att de använder ju mer funktionsvarierande, det nya ordet. Men ibland ska man ju inte normalisera, man ska inte normalisera funktionsvarierande heller, för att det blir väldigt lätt att bli liksom mindre värde av, jag menar, hur ska jag säga, värdet på att man har ett problem tas inte upp lika lätt om man inte får lov att prata om det, och det kan man ju inte prata om heller. Det är jättesvårt faktiskt. Vi ska egentligen fortsätta med just det här ämnet om ångestloppet då. Att Vi har en inspelning då med en intervju av Matilda då och angående ångestloppet, och vi ska lyssna på det här nu. Varsågod.
Ja, och nu har vi fått fram Matilda till micken också. Du ska berätta lite om fontänloppet, eller vad heter det?
Ångestloppet.
Ångestloppet, ja. Ursäkta. Ångestloppet. Berätta lite om det.
Ja, ångestloppet. Det började faktiskt i Stockholm med att de sprang på Götgatan 209 meter upp till fontänhuset, där har jag för mig. Och det var Lis Asklunds födelsedag som man valde som datum för det här loppet. Och sen har vi då blivit uppmanade från Stockholms fontänhus, alla fontänhusen i Sverige, att driva och anordna det här loppet. Och det gör man för att uppmärksamma psykisk ohälsa i Sverige. Det är ju fortfarande någonting som är väldigt stigmatiserat. Vi vet att jättemånga människor lider av psykisk ohälsa och att, ja, att, men att den här gruppen fortfarande möter väldigt mycket fördomar i samhället, stigmatisering. Och det här är ett sätt att både så att säga, slå ett slag för vår målgrupp, men också samtidigt uppmärksamma fysisk aktivitet och vikten av att röra på sig i alla former, även om det bara är att springa 209 meter. Och det är då den 23 mars som vi anordnar det här loppet. Och det ska bli så kul. Alltså, vi kommer ha helt galna, vi kommer ha artister, roliga uppvärmningsövningar. Vi kommer ha en utställning med frågor om vad ger dig hopp, vad hjälper dig när du har ångest. Och så det här loppet också, och det blir bullar och information om både Fontänhus och Rotary som är med och sponsrar loppet. Så att det kommer bli superkul. Mm.
Hur många gånger har ni anordnat det här i Lund?
Oj, alltså vilken svår fråga. Jag tror, vad är det, 3 eller 4 gånger? Jag blir osäker nu. Men vi började först att ha det på Clemenstorget i 2 år. Och sen flyttade vi det till att ha runt domkyrkan. Och nu är vi på Stortorget. Så att man kan säga att vi blir bara centralare och centralare. Och det blir mer och mer centralt för varje år. Det känns kul. Mm.
Du nämnde Lis Asklund, hon är grundare av Fontänhusen i Sverige, va?
Ja, Lis Asklund var med och tog Fontänhusrörelsen till Sverige. Det var ett ganska uppmärksammat tv-reportage som hon lyfte de här frågorna. Hon var en väldigt känd radioprofil och berättade om Fontänhusrörelsen, och på olika sätt blev det påtryckningar att den här rörelsen behövdes också i Sverige. Så att hon har varit en väldigt betydelsefull person för att föra Fontänhusrörelsen hit och få den att bli etablerad. Mm.
Vi talar en gång till. Datum och tid.
Ja, det är viktigt. Det är alltså den 23 mars. Det är klockan 3 som själva loppet börjar på Stortorget. Men var där redan klockan 2, för att det kommer vara en massa kul grejer som händer innan loppet börjar. Och kom som du är. Ta med din hund, ta med dina barn, ta med dig din gamla farmor. Du kan krypa, gå, springa. Det är ett väldigt fritt och roligt lopp och ett jippo som vi gör ihop. Så, så varmt välkomna till detta.
Bra, Matilda. Tack så mycket.
Ja, tack.
Ja, vi lyssnade på en låt och den hette Kaleidoscope av Urban Rescue, tror jag det hette. Och jag ska välkommen Kristina Gyland, och vi skulle prata om Rotary. Ja. Välkommen.
Tack ska du ha, Mikael. Tack ska ni ha. Jag är från Rotary, och ni undrar naturligtvis varför är jag här från Rotary och varför skänker Rotary pengar till Fontänhuset? Det är ju en bra fråga. Jag ska först berätta lite grann om vad Rotary är för någonting. Många har hört talas om Rotary, många har felaktig uppfattning om Rotary också. Så att det är väl på sin plats. Och jag tror också vi ska titta tillbaka lite grann på hur Rotary bildades. Men idag är Rotary en stor internationell organisation över hela världen. Vi har 1,2 miljoner medlemmar och vi är representerade i nästan de flesta av jordens länder. Här i Lund är det 6 Rotary-klubbar och jag kommer då från Lund Sankt Knut Rotary-klubb. Och jag vill framhålla att det här är faktiskt första gången som vi har gjort ett gemensamt program med andra klubbar i Lund. Vi fick med oss 4 klubbar är vi sammanlagt som bidrar till ångestloppet. Vi finns som sagt över hela världen och hur länge har vi funnits till? Och jag tror man kan förstå Rotary om man tittar lite grann på hur gick det till när det bildades. Och inte så underligt är det att Rotary faktiskt startade i USA. Där har man ju väldigt mycket, där har man ju väldigt låga skatter och man är frivilliga bidrag till väldigt mycket. Så Rotary startade i början på 1900-talet. Och det startades av en advokat som heter Paul Harris. Och då, jag har hört berättas för mig att det var så att Paul Harris, advokaten, han brukade vara ute och äta lunch med goda vänner, lite affärsbekanta. Och jag har hört talas om att en av de affärsbekanta var kolhandlaren i Chicago. Så Chicago är födelsorten. Och när de träffades en gång i veckan på en lunch och pratade om samhällsfrågor, om vad som inte var så bra, hur svårt det var att göra goda affärer, för man litade inte på folk. Vi har ju en känsla av att Chicago, där var det mycket brottslighet, men jag vet ju inte hur det var i början på 1900-talet. Men ur detta föddes alltså en tanke om att man skulle försöka bidra till att förbättra världen. Och jag tänkte häromdagen på att ni kanske frågar mig, vad skulle jag säga om Rotary? Vad skulle jag sätta för ett ord på Rotary? Om jag skulle beskriva vad Rotary är, så kom jag fram till ordet omtanke. Omtanke om väldigt mycket, omtanke om människor och så. Det tog väl, 1905 bildades det alltså, och till slut så var man ju så många i det här lunchgänget så man fick starta en klubb till och en klubb till. Så det var så det gick till och så växte organisationen. Man tänkte sig också då att man skulle sprida den här organisationen. Därför så menade man att man skulle ha en eller högst 2 representanter från varje yrke. Man ville sprida det in i företag, in i samhället, in på myndigheter, överallt i samhället. Och man syftade på att helt enkelt göra gott för människor. Man såg problem med ohederlighet, man såg problem med krig, man såg problem med sociala orättvisor, sjukdomar och misär. Så på det viset startade Rotary. Och hur jobbar då Rotary? Jo, vi jobbar väldigt mycket med projekt. Och vi vill inte säga att det är välgörenhet vi gör, utan vi vill helt enkelt att människor ska kunna komma ut, klara sig, stå på egna ben. Projekt och projekten var ju från början mycket lokala projekt. Men i takt med att vi blev mer globala så växte ju det här att det var internationella projekt. Så det är ett som vi jobbar med. Och sen jobbar vi också mycket med stipendier. Och vi har i vår klubb haft en glädjen att kunna skicka en ung student till utbildning i krig och konflikt eller något sånt där heter det. Och hon jobbar nu med inom FN. Vi tar också emot stipendiater till Lund som vi kan hjälpa på vägen. De områden som vi jobbar med kan man väl säga har varit utbildning. Alltså vi har ett fokusområden som vi satsar mycket på. Utbildning. Vi satsar också mycket på vatten- och sanitetsprojekt. Fred satsar vi just genom de här stipendierna. Vi stöttar också mödrar och barn och sjukdomar. Och här kommer då psykisk hälsa också in. Va? Fast man inte behöver kalla det för sjukdom direkt. Och så ekonomisk utveckling. För att jag tyckte det var intressant med Rotary i början. Därför att man strävar efter att hålla en väldigt hög etik. Och jag jobbade mycket för 20 år sedan med etikfrågor och tyckte att det var ett spännande område. Och Rotary har sammanfattat den här etiska moralen i ett 4-frågeprov. Jag tyckte det var en väldigt bra sammanfattning på etiska frågor. Varje gång man gör någonting så ska man ställa sig frågan, är det här sant? Är det schysst mot alla som är inblandade i det här? Ger det god vilja och fördjupad vänskap det här? Och är det till gagn för alla inblandade? Det var så att säga ett fyrfrågeprov. En projekt finns på i det lilla, projekt finns i det stora, och ett sånt här långvarigt projekt är här att man har Rotary Doctors, att läkare, tandläkare, sjuksköterskor kan skickas ut till exempel till, mycket vanligt är det, till Afrika och länder i Afrika och hjälpa till. Det är så att säga vår bakgrund. Ja, det var väl kort om Rotary.
Ja, jag får tacka. Vi ska lyssna på en låt och så ska vi återkomma och så ska jag ställa lite frågor sen, tänkte jag.
Tack
så mycket. Tack.
Du torkar tårarna på min kind.
Ja, vi lyssnade på en låt som hette Norrsken av John Henrik Fjällgren. Och jag skulle ställa lite frågor till Kristina här nu faktiskt. Det var en sak du nämnde, att du glömde säga att det var inte bara en klubb här i Lund, utan det var många fler.
Det är helt rätt. Vi är 6 eller 7 klubbar i Lund, och vi som har arrangerat det här ångestloppet bidrar med pengar till det. Vi är 4 klubbar, och de borde jag ju nämna också. Och det är gamla klubben i Lund som heter Lunds Rotaryklubb. Och det är Lund Kloster och Lund Ideons Rotaryklubb, och så är det min klubb Lund Sankt Knut. Så det är ett gemensamt projekt för oss klubbar. Och det bidrar ju också till det här som Rotary bygger på, vänskap mellan människor. Vi lär nämligen känna andra människor i Lund på det här sättet, som är väldigt trevligt.
Jag visste inte någonting större om Rotary. Det var helt nytt för mig faktiskt. Vad fick det er att vilja skänka pengar just till det här med ångestloppet?
Ja, det här var egentligen mitt förslag. Det är så här att en av våra medlemmar i vår klubb kom med förslaget till vår klubb att detta skulle kunna vara ett lämpligt projekt för ett antal år sedan, att stötta Fontänhuset. Så vi stöttade Fontänhuset från 3-4 år sedan med bidrag för att underlätta för studenter som studerade vid universitetet som hade problem med psykisk hälsa, och ni hade program för det. Och det bidrog vi till. Och jag tyckte då, jag hade aldrig hört talas om Fontänhuset innan, va? Och tyckte att det var ett väldigt lovvärt initiativ. Och så när vi då kom i nöd, och det är inte så lätt att hitta projekt faktiskt, så föreslog jag att vi skulle stötta Fontänhuset. Och så valde vi att stötta ångestloppet, som vi kunde nästan bidra till hela den kostnaden.
Ni har inga värderingar om det här med stigma och så. För jag tänker mig, det här stigma är en fråga om frihet då. Att vi som individer, vi ska kunna uttrycka oss och så. Sanningen är väl att det är väldigt svårt att prata. Man blir oftast klassad som dum liksom, när man har en psykisk ohälsa och så.
Mm.
Och det är väl det ni har som motto. Jag tror jag kollar upp det, service above self, eller själviskt tjänande. Jag hade inte kunnat översätta det alltså på engelska till svenska då, men...
Osjälviskt tjänande är det som står som motto för Rotary. Ja. Så att vi, jag kan inte säga att vi speciellt diskuterar stigma, men vi ser det ju där det finns behov, och det här är ju ett behov. Alltså, det är ju väldigt viktigt ändamål som Fontänhuset gör.
Ja, alltså jag vet inte hur mycket tid vi har. Vi kan stå här och prata länge, men det är ju känt i att Rotary är en klubb som... Jag hade för mig att ni höll på med, ni gav ut priser till sådana som var bra fackmän, duktiga fackmän och tjänstemän, har jag hört talas om. Eller det kanske var en annan klubb som gjorde det. Ja.
Ja, så det har jag aldrig hört talas om. Jag har inte fått ett sådant pris själv heller.
Nej, men det har med det att det är den här kugghjulet då. Den här symbolen för kugghjulet, och det symboliserar väl att det är arbete och entreprenörskap. Det ska vara lönsamt och leva och jobba, tror jag.
Ja, alltså det beskrivs som en stor maskin, och sen att allting hakar i vartannat, va?
Ja.
På något sätt, ja. Ja, men jag tror att alltså, Rotary står för att jag skapar en bättre värld. Jag, som jag sa innan, omtanke är faktiskt ett bra ord, tycker jag, för vad Rotary står för. Och det ligger på många olika nivåer. Det kan vara materiell nöd och immateriell nöd. Mm.
Ja, det är världen liksom. Man måste, ni är för att stärka folks självkänsla, eller?
Ja, det är vi ju. Absolut, absolut.
Ja.
På alla olika sätt, och det kan ju ge, alltså alla orättvisor som finns i världen.
Okay.
Så ser det ut.
Vilka är det för individ? Hur blir man medlem i er förening?
Ja, alltså man blir ju invald, och det här har att göra med, tror jag, den här att vi ska vara ett yrkesnätverk. Vi ska representera olika yrken så man får en bredd. Så på det, därför måste man ju nästan bli invald, för man får en klassifikation.
Ja.
Men jag har haft en diskussion med min dotter. Hon är kritisk till Rotary, som hon tycker är ett elitistiskt så att säga, organisation.
Ja. Då är vi väl inne där på det där med stigma, att ni blir lite stämplade för att kanske vara negativa, fast ni vill vara positiva. Jag menar, ni är ju en bra förening och inte en dålig förening.
Nej, så vi jag tycker väl att vi är ganska bra. Min dotter, hon sa det, att ni liksom vill göra gott, och så vill ni må bra för att ni gör gott. Och då kommer vi att diskutera, ska man låta skatterna ta all vården, och eller ska vi också blanda i oss som människor? Då faktiskt tycker jag att det är bra att vi som människor också engagerar oss för samhällets olycksbarn, kan vi säga.
Ja, alltså.
Du håller med.
Jag ska bara ställa en sista fråga nu. De här pengarna som ni skänker, det är var har ni fått de pengarna ifrån? Är det gamla pengar som har blivit skänkta till Rotary och så sitter inne på ett konto som ger ränta eller något sånt?
Nej, vi går inte ut och skramlar med bössor, utan det är pengar som kommer från oss själva. Så det är bidrag från oss själva. Så vi har inte så där jättemycket pengar alltid. Men Rotary internationellt har väldigt mycket pengar där. För det finns ju många som har skänkt pengar också. Rotarianer som har skänkt pengar till sin egen klubb. Okay. Vi samlar inte in från andra. Absolut. Nej. Inte. Så pengarna kommer från oss medlemmar.
Okay.
Men vi har alltså en stor sparbössa, en stor fond som heter Rotary Foundation.
Ja.
Och jag är då klubbens kontaktperson mot Rotary Foundation-organisationen. Och jag läste just i papperna att de har 70 miljoner US-dollar varje år som de delar ut. Så att vi har faktiskt från Rotary Foundation fått bidrag för det här. Vi har samlat in 5 000 kronor från varje klubb som är här.
Ja.
Det blev 20 000, och sen fick vi 15 000 från Rotary Foundation.
Ja.
Den här stora organisationen.
Ja, jag får tacka så hemskt mycket för att du kom idag.
Tack,
det var jättekul att höra, intressant det du ville berätta om våra sponsorer och så.
Tack ska du ha.
Tack.
Mycket märkliga omskrivningar och fördomar om psykiska sjukdomar och om människor med psykiska problem. Det betraktas ju som skamligt att vara sjuk i huvudet, trots att det är helt okej att vara sjuk i kroppen. Men varför finns det en sån skillnad i synen på psykiskt och fysiskt lidande? Sjukdom är ju ingenting som någon har valt. Men kanske borde på samhället och samhällets värderingar är stort, där det ju finns ett stort förakt för svaghet. Den som har psykiska problem anses ju ofta som svag. Och tyvärr finns en föreställning om att man har en skyldighet att rycka upp sig. Och att man får skylla sig själv om man inte kan det.
Ja, så ska vi prata här igen, för att vi skulle ha öppen mick. Och jag ska poängtera och definiera ordet stigmatisering då. att stigmatisering har med att man sätter negativa uppfattningar och stereotyper av hur olika grupperingar, olika människor är. För att de kan lätt bli diskriminerade på grund av att man har förväntningar om hur de är. Och nu pratar vi främst folk med psykisk ohälsa då, om att det är väldigt skamfyllt och till exempel gå till läkaren och fråga om man mår dåligt. Man sägs att man har rätt till hjälp i samhället, men många gånger så kan de inte hjälpa en, så man får en diagnos då, så ett piller. Och vi ska prata om det här med, kan du prata för till andra liksom om hur du känner liksom, känner du skam liksom? Hej.
Hej.
Vilket är ditt namn så vi alla vet och även lyssnarna där hemma sen?
Jag heter Roger.
Ja, välkommen Roger.
Tack Mikael.
Vad tänker du med det här med stigma och att man inte får säga, man vågar säga för saker för att man skäms för att man har psykisk ohälsa?
Det händer att jag skäms för det, till exempel på bussen om någon börjar prata med mig om sjukdomen och sådana saker. Som jag känner, som själv har en sjukdom som inte tycker att det är skamligt eller så.
Ja.
Men ibland så brukar jag avväpna människor så här genom att säga att jag är sinnessjuk. Så avväpnar jag dem totalt. De vet inte vad de kan inte bli någon stigma för de är helt avväpnade.
Nej. Jag har ju den uppfattningen att jag behöver inte ibland prata om att jag har psykisk ohälsa, utan jag tror ju att folk, att de kanske skulle tycka att jag är kriminell eller något sånt. Men det är ju inte bokstavligen att de skulle kunna ringa polisen. Men alltså att moraliskt sett att jag kanske beter mig fel. Men sån oro har jag inte längre. Det har jag inte. Jag får tacka så mycket för om du inte har något mer att säga.
Nej, det var det. Tack så mycket.
Hej, jag heter Karin och jag ville väldigt kort ge ett exempel på hur man kan verka.
Ja.
Hur man kan verka för att få bort stigma av psykisk sjukdom. Och då tänker jag på det att jag accepterade att medverka i filmen Sankt Lars, där satt ju dårarna. Och där tänker jag att, och det var ingenting som var svårt för mig. Jag gav mitt ansikte och jag gav hela min sjukhistoria för att människor inte skulle tycka att det var så konstigt. Och ni kan inte ana hur många människor som har kommit fram till mig och sagt, åh, vad bra att du gjorde det.
Tack så hemskt mycket. Ja. Välkommen upp. Vad är ditt namn?
Ronny Andersson.
Ja, välkommen.
Ja.
Vad känner du angående skam när det kommer till stigmatisering och så?
Så jag har alltid haft lite psykiska problem. Jag började med liksom skolan med mobbing och sånt. Jag var väldigt överviktig och sånt. Ja. Men så har man haft liksom kamrater och familj och sånt. Ja. Och, ja. Något som jag alltid mått bra är träning.
Ja. Ja.
Alltså, jag spelade division 5 och 6 i Stejhausen och spelade tennis. Men de sista åren så har jag haft väldigt stora motgångar. Jag har varit inlagd på psyken i Malmö och här så. Men nu har jag börjat komma upp, för jag gick upp nästan 30 kilo. Så nu har jag fått struktur med fontänhuset och sånt. Och jag löper 5-6 kilometer 2 dagar i veckan så på badet. Så nu har jag kommit in i en rytm där jag liksom går upp 8, äter rätt. Jag äter vegetariskt, men jag äter kött också. Men alltså att man får en struktur på dagen. Och sen liksom, jag har varit i miljöer med tennis och det är liksom, jag är mycket överklass och sånt och de säger nej, för man får alltid kämpa så, för jag är själv sosse och liksom, man känner att man inte är värd mycket där ju.
Nej.
Och liksom, Det är likadant, vi hade en rikslekning så jag har varit med lite på sådana Rotary och frimurarföreningar också. Och jag har alltid trodde det var moderatförening, men till och med sossarna får ju vara med där ju.
Ja.
Så, och nu har jag fått en bra struktur här och det enda jag har lite problem med, jag får jobba lite så har jag aktivitetsstöd. Det är bara just nu försäkringskassan, men annars får jag struktur på livet nu med mat och sånt. Jag är på väg att gå ner nu, så jag känner mig bättre och bättre hela tiden. Så.
Ja.
Just nu är det helt okej.
Ja.
Tack för
Tack
mig.
Tack så mycket. Ja, vi har en till här. Välkommen, vad heter du?
Peter heter jag.
Hej Peter, välkommen.
Jag tänkte med säga att jag för... ja, det är väl 10, 12, 13 år sedan jag fick psykos, två psykoser. Och det man fick höra lite från vissa människor, det var att eller man kände som att man var svag och skör. Och nu har det gått över 10 år och ändå så känns det som att den stämpeln kan hänga kvar, att man är svag och skör. Kanske är man på vissa sätt mer skör och mer stresskänslig och så, men svag känns som fel ord. Alla kan ju bli sjuka, alla kan få psykoser.
Ja.
Bara det liksom det händer svåra saker och så. Det är ju så att och jag hade en kompis också som när jag blev sjuk så han fick veta vad som hade hänt, så bröt han kontakten, så jag hörde inte något på 6 månader. Sen så sprang jag på honom på stan och då såg han mig och så sa han, ja, du är ju frisk. Så att han hade en föreställning att jag hade blivit helt galen och det stämmer inte riktigt.
Nej.
Nej.
Tack. Tack så mycket Peter. Ja, jag vet inte om vi har någon mer som vill säga någonting, men ja. Ja, välkommen. Du heter?
Ja, Erik.
Välkommen Erik.
Ja. Mm. Tack.
Vad har du för erfarenhet av det här med att man känner stigma för att prata om sig själv och sina, ja, om att man har psykisk ohälsa?
Jag vet inte om jag har alltså så dålig erfarenhet av det egentligen. Alltså, jag har ju... Alltså jag själv har väl inte så himla mycket sådana, alltså jag är väl inte, jag har väl aldrig varit psykotisk direkt så, men ja, men jag tycker att jag ganska länge dragits med ja, liknande psykiska problem och sådär. Det började ganska tidigt i mitt fall, tyckte jag. Ja, det var... Ja, det var stundtals svårt i skolan och ja, det var flera faktorer, tror jag. Det var ja, skolan som sagt, och så var det min, ja, jag tror det var så att jag hade lite svårt med min, ja, min pappa till exempel kunde vara rätt så hård och så där, så det var så jag har väl varit, jag brukar säga att jag själv har varit lite mer neurotisk kanske. Så att,
ja.
Men det har ju följt med mig under ganska lång tid i alla fall, tycker jag. Men jag har ju fått en del, jag har ju fått en hel del hjälp och så här, tycker jag.
Jag tycker det är starkt att du kommer hit och pratar om det, för att det är väldigt lätt att någon ska tycka att vi är dumma när vi gör det liksom, men det är vi inte.
Nej, det
har jag bestämt liksom, att det är vi inte.
Nej, detta har ju ingenting med din intelligens.
Nej, alltså det är ju inte vårt fel.
Nej, det är ju, eller i alla fall i de flesta fall är det väl inget som man direkt rör för, tycker jag. Så det.
Ja. Får hemskt tacka så hemskt mycket.
Ja. Tack.
If you think your wealth will save you when you're dead and in the grave, that surely is the wisdom of a fool. Since the time of Cain and Abel, modern man has not been able.
Yes, we. Ja, vi lyssnade på låt som hette Wisdom of a Fool av Bruce Moss. Och vi ska gå vidare och lyssna på Omvärldskollen med Göran här. Välkommen upp, Göran.
Tack så mycket. Really, we got some talkative people today. Men jag sa det på engelska för att jag har lyssnat på så mycket engelska igår, idag i underhuset i Storbritannien, och det är kaos. Premiärminister Theresa May har fullständigt tappat greppet om Brexit och Storbritannien. Det är omröstning efter omröstning, och vissa omröstningar vet man riktigt vad de gäller. Det ska förlängas, avtalet ska få omförhandlas, men som Juncker sa, det finns inget avtal, det finns ingenting att omförhandla. Det senaste jag läste nu för 5 minuter sedan, det var att förmodligen så kommer underhuset att ha en omröstning om en ny Brexit. Vi får se hur det blir med det. Det är faktiskt EU-val fram i maj också, så ska Storbritannien vara med och rösta eller inte? Jag vet inte, ingen vet. Vi får återkomma nästa vecka, för då ska det vara nya omröstningar och jag har koll på dem också. Vad som har hänt mer i veckan var ju att ett flygplan startade i Etiopien. Boeing 737 Maxi 8. Det är likadant plan som startade i Indonesien i oktober. Och just nu så står alla plan av den modellen i Europa på land och får inte flyga. För oss i Sverige gäller det mest Norwegian som har den flygplanstypen. I USA så sa de att man skulle fortsätta flyga, men hitta felet medan man flög. Men de har också landat och förstå kvar på marken, och där har ju faktiskt president Trump sagt något vettigt. En annan till han följde i med att flygplanen var mycket säkra förr i tiden. Så att han kan liksom inte mer än sätta fälleben för sig själv. Venezuela är prekärt, det är en väldigt svår situation. Och Nicolas Maduro, han måste avgå. Jag sa för några veckor sedan att Juan Guaido hade ställt sig på ett lastbilsflak och utropat sig som president. Och det får man naturligtvis inte göra. Men han får gärna ställa upp ett val. Det är så det måste gå till. Och jag vet att USA var snabba och stötta honom som ny president, men man kan inte bilda en stat på det viset eller omforma en stat på det viset, utan fria val. Och då tror jag att Nicolás Maduro åker, för han har totalt misslyckats med att föra Hugo Chávez politik vidare. Sen har vi en svår situation i Europa och Australien och USA och hela västvärlden. Det är alltså alla de IS-krigare som har medborgarskap i våra länder. Ska de få komma hem? Jag tycker nog att de ska få komma hem så länge de har ett medborgarskap, så kan vi inte säga nej. Jag har ingen laglig rätt att säga nej. Däremot så ska de ställas till svars för sina brott. Och i mitt tycke så tycker jag att det skulle vara en krigsförbrytartribunal i Haag. För det gick bra efter Rwanda-kriget och efter Jugoslavien-kriget också. Det svåra är med kvinnorna, för att de har inte stridit. De får inte strida enligt islamiska världen. Till skillnad från till exempel då kurderna, där kvinnorna strider lika bra och väl som männen. Men det är också svårt. Det är en brittisk kvinna som har fått klä skott för hela debatten. När man är 15 år och flicka, framförallt flicka, så är det lite svårt med identiteten. Framförallt om man är i ett annat, är muslim i ett land som inte är muslimskt. Man är lättpåverkad. Och de här sociala medierna är jävligt... De kan påverka folk. Så är man dum nog och åka ner till Syrien när man är 15 år. Inte berätta det för någon. Deras föräldrar, hennes föräldrar hade absolut ingen aning. Hon såg inte på en bild på Heathrow Airport. Vad ska vi göra med dem? Hon är nu har hon förlorat sitt brittiska medborgarskap. Jag undrar om det är lagligt egentligen att göra så, men vad ska vi göra åt kvinnorna som kommer hem? De har ju faktiskt inte stridit. Och de har inte blivit syriska eller irakiska medborgare. På något sätt måste alla stå till svars för sina handlingar. Men... jag tror faktiskt inte att kvinnorna har gjort så mycket handlingar. De har väl mest varit bundna till sina barn och sitt kök. Jag ska avsluta med att bara säga att kristendomen, islam och judendomen är inte alls farliga. Men religiös och politisk extremism är livsfarlig. Tack.
There's something you should probably know before we go too far. My neighbor found a mushroom growing inside of my car. She called me up on tour, sending a motion.
Ja, så programmet är slut nu och jag ska avsluta med att säga att vi har gått ut och annonserat om ångestloppet då, som ska vara nästa vecka, och då skulle vi samlas klockan 14 då, och så med uppvärmning och band och musik, och sen klockan 15 så skulle vi starta då och gå eller springa eller krypa de 209 meterna. Jag får säga så att det har inte varit ett lätt program det här, eftersom vi har pratat om det här med stigma och psykisk ohälsa, för det vill man inte prata om, för man får ju den uppfattningen att man ska vara perfekt och duglig och göra rätt för sig, men då tror inte folk att man gör det. Om man säger att man mår dåligt, de vill inte förstå. Det är jättesvårt. Och jag får tacka väldigt mycket för folk som har varit uppe och pratat i öppen mick. Jag vill tacka Kristina Gyllan för att hon ville komma hit och prata om Rotary då, en av våra sponsorer. Och vi är tacksamma för att vi har sponsorer. Ja, så får jag tacka Tack och hej, vi syns nästa vecka igen. Touch of your hand makes my pulse react.